Välkomna till podden Enter Explore Expand med mig Evelie och min syster Mia. Och i den här podden så utforskar vi livet och varandet och alla de olika aspekterna av det tillsammans. Och idag tänkte vi dyka ner i skuggarbete just för att det är ju nu på hösten och när vi går in i höstens portal som just skuggarbete är någonting som finns ja, i, vad ska man säga, vad ska man kalla det för? Finns i liksom omkring oss, i energin omkring oss. De får oss att vända oss inåt så att säga.
Ja, just det. Du tänkte på höstens energi. Ja, men
Ja,
precis.
precis.
Exakt. Ja, men det är ju så att hösten är ju månad när vi, den första månaden i, ja, och vi är nu i september, den första månaden i hösten. Och i och med att mörkret kommer och det blir kallare här uppe i Norden så är det mer naturligt. Vi går också in i den här fasen som handlar mer om avtagande energi. Vi vänder oss inåt och då är ju skuggarbete oftast, det kan bli en del av det som dyker upp i ens liv.
Precis.
Skuggorna, skuggjaget kan dyka
Ja.
upp mer.
Ja, och berätta lite mer om det. Vad är skuggjaget för dig? Eller vad tänker du på när man säger skuggjaget?
Skuggorna. Jag menar då när jag säger det, de här delarna av mig som jag kanske håller tillbaka och som är mindre framträdande i, när jag är ute i världen, i den här sociala kontexten av livet. Och det är just där som skuggan finns, i det här dolda delen av livet här på jorden. Så det tänkte jag att vi ska berätta för er om. Jag tänkte, det finns olika infallsvinklar, men jag tänkte börja berätta om en bok jag har som heter Owning Your Own Shadow och Robert A. Johnson har skrivit den. Han är en, tillhör Jungs del av psykologin. Men innan vi kliver in i det kanske vi bara kan prata lite om hur läget är. Evelie,
Just det. Ja,
hur är
ja.
läget med dig idag?
Ja, men det är bra. Jag var lite. Ja, jag var ute igår med en väninna och hade en superhärlig fin kväll på stan. Så jag var lite trött glad kan man säga. Men på ett så här, lite härligt sätt som man kan bli när jag gör någonting som är roligt och tar energi och som också ger energi. Så det är väl det. Idag har jag en liten sån här härlig söndagstrött, energitrött dag. Lite så, varm energi i hjärtat och lite trött i kroppen. Så.
Du
Men det är en
behöver
härlig,
vila.
ja, kroppen behöver vila idag. Så. Men det är ändå en härlig känsla. Så.
Jag tänkte i förra avsnittet pratade vi om det här med höstens portal och att hösten har ju hemma i vattenelementet. Då pratade vi om det här att man kan balansera vattenelementet genom en sån här vattenkvart.
Ja,
När
just
man inte gör någonting, man bara ligger på
det.
sängen eller sitter i en stol eller vad man vill och inte gör någonting. Och du sa att du skulle testa, hur har du gjort det och hur har det gått?
Ja, det har jag gjort. Och det är lite intressant bara för att jag ser inte mig själv som en sån här person som behöver göra saker jämt och hela tiden. Jag är en person som har lätt för att gå ner i varv och jag tycker om att meditera och virka och läsa och ha de här. Men samtidigt så inser jag ju att jag gör ju alltid någonting. Så att jag hade ju lite större motstånd mot det här att bara sitta ner och inte göra någonting än vad jag trodde. Så det tycker jag var lite spännande, apropå att upptäcka nya saker av sig själv. Så att jag kände väl ett väldigt stort motstånd. Jag började ju optimistiskt och tänkte att jag skulle prova en timme kanske. Men så kände jag väl redan under samtalet tror jag att det där vet jag inte. Jag kände väl bara väldigt motstånd mot det. Och så slutade det med att jag tänkte, ja men en kvart skulle jag kanske kunna klara. Så. Så att jag har försökt, eller jag har gjort det så. Och det var inte så enkelt som jag trodde. Jag har gjort det när jag kommit hem. Jag märker ju att jag ibland när jag kommer hem och går från en intensiv aktivitet och sen går in i en annan, de här övergångsfaserna som man har i sitt liv. Där, och jag har ju också haft den här känslan ibland av att jag bara blir lite utmattad och överväldigad av allt. Så jag har tänkt att jag behöver det här. Samtidigt så när jag lyckades få till det var faktiskt på jobbet. Jag fick en liten stund mellan två möten och mina jobbdagar är väldigt intensiva. Jag sitter ofta i möten som går rygg i rygg som man säger, det vill säga att de börjar på minuten, när det ena mötet slutar så börjar det andra. Och sen är det oftast hela dagarna från 8:39 på morgonen till ja, någonstans mellan 4 och 5 på eftermiddagen. Så att det är ju intensiva dagar. Så här testade jag faktiskt att göra det. Men jag märkte också hur svårt det är att inte göra någonting. Jag tänkte andas måste jag göra så. Och titta måste jag göra så. Men det slutade med att jag satt ner och bara titta ut genom fönstret och andades. Och det blev väldigt skönt. Efter en stund så märkte jag hur skönt det var. Och framför allt den här känslan av att inte behöva prestera. Att inte behöva åstadkomma någonting. Den känslan var väldigt skön. Att det var okej att bara sitta ner och bara vara. Det var en väldigt skön känsla. Men jag klarade ju inte en kvart kan vi säga heller också. Utan jag började med så här, 10 minuter ungefär. Och hoppades att ingen skulle få syn på mig när jag satt och stirrade. Så
Ja.
undrade vad jag höll på med. Så det, ja, det blir på myrsteg här. Men det var den lilla stunden kändes väldigt skön. Så det här tänker jag absolut att jag ska prova och fortsätta.
Kände du någon skillnad på den dagen? Att du hade mer energi på eftermiddagen eller?
Oj, det vet jag inte om jag tänkte på så. Det var ju en bra fråga. Jag ska försöka vara lite mer uppmärksam sen. Så. Och se om jag kan få in lite mer sådana här små stunder framöver. Och som sagt, gärna kanske när jag kommer hem också. När jag har gjort någonting eller så. Innan jag sätter igång med något annat. Så jag ska fortsätta rapportera. Så.
Ja, vi får det. Det är en
Ja.
vattenkvarts
Ja,
utveckling här i höst.
precis. Ja, precis. Ja. Ja. Men hur mår du? Hur är du då?
Men det är bra. Vi var iväg igår, hela familjen och morfar vid Stora Skuggan. Vi gick förbi universitetet. Det är ett helt fantastiskt område som är för mig, eller vi som bor på andra sidan stan, är lite bortglömt. Backar, jätteenorma gräsytor och supergod. Gott café där, eller restaurang eller kaffeslatt-café. Supergod mat, fina bakverk, så det kan jag verkligen rekommendera. Det kommer då vara det hette skafferiet vid Stora Skuggan, vid Ekoparken, det har 4H-gårdar också. Det var fint att bara komma ut i naturen och gå ut och gå lite och äta gott. Det var fint. Jag har varit lite förkyld eller känns lite så här förkylning. Så ni kanske hörde på min röst att jag är lite hes. Men det är bra. Sen kunde jag skriva igår. För jag håller ju på och översätter jag har översatt min fantasy, trollska fantasy, Hjärtkupa till engelska. Och nu håller jag på och går igenom översättningen som min skrivlärare Caroline har satt händerna i. Och så håller jag på att utveckla vissa kapitel också utifrån henne, vad hennes tankar. Så det känns bra. Jag kom igång med det. För det tycker jag, med hösten för mig handlar det också om på något sätt att eftersom energin ute blir lite lägre är det lättare att fokusera på att vara hemma, göra så kreativa projekt. Så det ser jag fram emot i höst, att fortsätta med det. Så det känns bra att komma igång med dem. Jag är inne på kapitel 14 och det är 70 kapitel,
Oj.
72 tror jag. Så jag har en del att göra där. Men ja, det finns ju inget målsnöre för det heller. Så det är det jag håller på att tänka på. Det känns som det är ett evighetsprojekt. Men sakta men säkert så utvecklas det tillsammans. Eller, och det känns ju lite som om det är mitt, ja det kan vi prata om. Jag tror vi ska prata om skrivande i vinter här för mig, du får prata mer om det. Men i alla fall, så det är bra. Och sen så har jag också tittat igenom lite mina papper om mina böcker jag har om skuggarbete. Så det tänkte jag dela med mig av till er.
Ska vi börja återgå till där vi började då, om skuggarbete? Du började prata om det. Jag har ju också läst om skuggarbete. Det jag tycker är spännande är att det var så mycket i det som Jung ser på skuggarbete och hur han definierar skuggarbete och hans teorier och det vi fick lära oss, eller det vi gick igenom i vår utbildning. Det var väldigt, väldigt mycket som påminde om varann. Det här, och då tänker jag på att skuggarbete av Jung beskrivs som se in i sig själv och granska sig själv och acceptera det som inte är så positivt eller inte är så smickrande. Och släppa taget om det som inte är en själv. Och att frigöra det som är vår verkliga gåva till världen. Det som verkligen vi är här för, att vår talang eller det vi kan bidra med helt enkelt. Och att genom skuggarbetet på något sätt skala av sig det som inte är en själv. Det som har formats från utifrån. Det kommer jag ihåg var den första delen i det när vi gick träningsprogrammet, att medvetandegöra olika förväntningar och programmeringar och bilder av hur man ska vara och hur man ska leva och så, som har kommit på oss eller som vi har fått med oss från vår uppväxt och från vår familj och samhälle och så. Så det tycker jag var så superspännande när jag läste om det här. Vad känner du?
Jo, men precis. Nej, men jag håller med dig. För du pratade ju om det vi gjorde på den här andliga träningsutbildningen som vi gick när vi var i 20-årsåldern. Och det handlar ju väldigt mycket om, men där känner jag att det nästan var för mycket fokus på skuggsidan. För det var väldigt lätt att gick in i det här att man fastnar lite i allt som inte funkade och allt som inte var bra och allt man borde släppa fram. Och det var lätt att man tappar glädjen, kommer jag ihåg. Och det är ju någonting som är jätteviktigt i skuggarbete, att man har. Och det kommer jag berätta sen när jag går igenom de här olika böckerna jag har. Men det är så otroligt viktigt att man parallellt med skuggarbete jobbar med loving kindness eller med självmedkännande eller någon form av praktik eller ritual eller meditation där man också värnar om och ger en själv positiv, att lyfta det positiva också. För det är annars är det lätt att hamna för djupt inne i skuggan.
Ja,
För
det
det är också
där.
så när
Jag vill bara säga att jag känner igen mig jättemycket och jag håller helt med att det blev tyvärr kanske lite för mycket fokus på, och också känner jag också fokus på att det blev lite skam och skuld på något sätt i dig. Det var inte så mycket hjärta i, nu låter vi jättehårda, det var ju supermycket bra som jag lärde mig i den här utbildningen också, men jag håller helt med dig att Det känner jag var en aspekt som hade kunnat förstärkas. För det var ju många som mådde otroligt dåligt. Och sen framför allt så tror jag att det kanske var det också som gjorde att det fanns en tendens också av vissa att sluta se inåt i sig själva och projicera sina egna skuggor och svårigheter på andra. För jag tycker att det fanns en tendens att se vad man tyckte att andra skulle göra. Och vad man tyckte att andra skulle jobba med. Istället för att titta inåt i sig själv. För det är så lätt när du hamnar i den här. När du går in i skuggarbete och när det blir för tungt. Att du tappar liksom det inåtvända fokuset. Och liksom helandet i att omfamna din skugga. Och istället börja projicera den på din omgivning. Och då tappar du ju det helt. Så, men hur kan man göra för att undvika det då?
Nej, men jag tycker det är väldigt intressant det du lyfter. Jag håller med dig, jag känner igen det där. Och våra lärare var ju väldigt tydliga med att vi inte ska peka finger.
Ja,
Men
verkligen.
ändå befinner vi oss i en social kontext. Och det jag tänker på när du förklarar och beskriver det här, det är ju det här att vi hela tiden omges av diskurser. För det fick jag med mig när jag läste till socionom. När jag gjorde, gick i min C-uppsats så hade vi hade maktperspektivet som teoretisk grund i den C-uppsatsen som vi skrev. Och i maktperspektivet så upptäckte jag att diskurserna är egentligen det som har som mest makt över oss. Och diskurser är en, för det vi lärde oss i utbildningen, det är att det finns, och som jag tror vi har pratat om andra avsnitt tidigare, om att vi lärde oss att titta på de här bilderna som lyses upp. Och att vi pratar ju också om programmeringar i vår utbildning, andliga utbildning. Programmeringen är ju bilder som finns, någon annan har, som vi liksom tar in i oss. Och diskurser, det är ju en slags som en sammansmältning av programmeringar som finns i omgivningen. Det är ett system av föreställningar som finns i omgivningen. Och diskurserna är väldigt svåra att få se syn på. Det är ungefär som om fisken skulle börja bli medveten om vattnet. Därför, och de har väldigt mycket makt över oss, också just på grund av att vi är omedvetna om dem. De här diskurserna bygger väldigt mycket upp det här sociala nätverket av vad man borde och inte borde göra i ett kultur. Och det tror jag gör att det är väldigt svårt att helt och hållet bli liksom fri från våra skuggor, därför att, och jag tror att det är det som gör att det aktiveras också, de här mekanismerna som vi pratar om nu, med att man pekar finger åt varandra och det där borde du inte, för det är ungefär som vi är varandras väktare i det här samhället. Och det pratar de också om i de här böckerna som jag har och ska berätta för er om lite mer fördjupat, att det är socialiseringsprocessen som de här skuggorna skapas. Så jag tror ju inte att vi, för i vår utbildning så handlar det om att man ska rensa ut det som inte är vi, eller en själv då, och släppa taget om det och rensa och transformera det som inte är en själv, för att man ska kunna bli anden, den vi är
Mer
i våra
sann.
fysiska kroppar, uttrycka oss mer sant och äkta. Men jag tror att den här socialiseringsprocessen, eftersom vi alla befinner oss i ett samhälle, gör att det är utmanande. Vi kommer hela tiden möta på från omgivningen att så här ska man inte göra, för det är inte socialt acceptabelt. Och sen är det förstås olika vilken kultur man befinner sig i. I vissa kulturers skugga är ju andras kulturers, alltså ljus. Så till exempel individualismen som vi har det här i västerländska kulturen, det lyfter han, Robert A. Johnson, upp i den här boken som heter Owning Your Shadow. Han skriver att i västerländska kulturen, där är det ju positivt att vara individualistisk, att sätta sig själv först, eller att uttrycka sig själv socialt och stå på scen. Medan det i andra kulturer, mer österländska kulturer, är tvärtom. Att ha en stark individ, ett starkt ego, starkt jag, det är ingen skugga för dem.
Just det.
Och för dem är det kollektivismen som gäller. Om man ska framhäva det kollektiva, om man ska ge service och tjäna till det kollektiva. Vilket vi kan se på ett helt annat sätt. Så det tycker jag också är intressant. Och jag tror att man inte kan frigöra sig helt från de här sociala aspekterna. Men man kan i alla fall bli medveten om det. Och förhoppningsvis rensa ut och hela sina skuggor så pass mycket att de inte tar över i vissa sammanhang. Vilket händer om skuggan blir större än egot som Robert A. Johnson beskriver.
Berätta lite mer om det.
Ja,
Vad skulle det kunna yttra sig?
ska jag berätta? Vänta, ska jag berätta? Den här boken, den heter Owning Your Shadow. Den är gjord av Robert A. Johnson. Och den utgår från Jungs teorier om det undermedvetna. Och skuggan är den del av oss som vi inte kanske ser riktigt och inte känner till. Och den skapas genom att vi i början av vårt liv, i barndomen, börjar separera det goda från det onda. Och det onda är det som inte accepteras. Det är kanske den delen av kanske ilska eller uttrycka mycket sorg, till exempel i vissa familjer, inte det okej. Och då lär vi oss det, att det här är ont. Och då separerar man det onda från det goda. Och vi urskiljer helt enkelt det som vi ser att samhället accepterar, vår omgivning accepterar och det som de inte accepterar. Och det här som inte accepteras då, det samlas i vår undermedvetnas mest mörkaste hörn. Och byggs på, byggs på, byggs på. Så beroende på omgivningen och hur tufft den här separatiseringsprocessen är och hur mycket av oss som vi måste gömma. Så kan i värsta fall egot eller skuggan få större kraft än egot. Om det blir så, då kan det vara så att man hamnar i så här överväldigande vredesutbrott. Man kanske blir extremt deprimerad. Och det är ju när skuggan helt enkelt har fått för mycket kraft. Så det Jonsson menar, det är att när vi accepterar och ärar vår skugga, då, om vi inte gör det, då kan vi inte vara balanserade och hela. För även om vi tycker att det är gömt och vi kanske inte ens är medvetna om det, så kommer det ändå aldrig försvinna. Och förr eller senare så dyker det upp på oväntade ställen. Och hans bok handlar ju också om det här. Och hans forskning kring att det här kan se olika ut i olika kulturer, det tycker jag också var väldigt spännande. Han har ju egentligen kanske inte, nu har inte jag läst hela boken, men jag tror inte att han har riktigt några sådana här tips, liksom mer än att det är viktigt att vara medveten om sin inre skugga, vara uppmärksam mot den och hela, att det är otroligt viktigt att vi helar den.
Men jag undrar, så det betyder att man förtränger lite eller skjuter undan känslor eller tankar eller beteenden som du uppfattar inte är accepterade eller värdesatta där i det samhälle och den familj eller den kontext du. Så det handlar om att trycka undan och tränga undan den, förstå så. Men hur kan man då ära skuggan?
Ja, men precis. Ja, men det kommer vi till. För det är då att skuggarbete kommer in. Men jag glömde säga också att någonting som han också lyfter det är att det är viktigt också att vara medveten om att skuggan kan också vara alltså ens mest gyllene delar kan också vara skuggan. Om man är extremt bra på någonting eller genialisk, om man är extremt begåvad inom någonting, så kan det också bli en skugga om inte man tillåter sig att uttrycka det. Så skuggarbete behöver ju inte bara handla om att man kanske är extremt arg eller har extremt mycket att det är skam och skuld kring någonting och beteende. Det kan också handla om någonting man är väldigt, väldigt bra på, ens geni. För att det också kan sticka i ögonen på omgivningen. Och jag tänker här i Sverige också känns det som om vi är väldigt mycket för så här konsensus och alla ska passa in i en specifik ram. Vi har den här jantelagen där, tro inte att du är någonting eller Hävda inte dig själv, även om jag kan tänka att det kanske försvinner mer och mer nu när vi är väldigt individualistiska i det här nutiden vi lever i. Men det är också bra att ha med sig att skuggan kan också handla om vårt geni som inte får uttryck. Och det är klart att det är fantastiskt om vi kan värna den och liksom släppa fram det bra.
Ja, och jag tänker rent teoretiskt så skulle det väl också kunna vara så att det är någonting som egentligen inte är så illa, men kanske familjen du lever i eller världen eller livet du lever kanske inte värdesätter just det här. Så det behöver inte kanske vara någonting som är att man har ett humör eller att man beter sig, alltså förstår du, utan det kan ju vara också det kan ju också vara positiva saker som bara helt enkelt inte är okej i det sammanhang du, så att du får lära dig att trycka undan och förtränga. Så kan det vara så också?
Ja,
Ja.
absolut. Så kan det vara definitivt.
För oss handlar det ju också om att bli medvetande, göra olika programmeringar och olika förväntningar som fanns. Och det kanske i och för sig inte är skuggorna, men det kanske är just det som får en att trycka undan det som egentligen är du. Om jag ska försöka koppla ihop de här två olika delarna. För det vi jobbade ju mycket med var just att medvetandegöra genom olika healingar och genom läsningar, klärvoajanta läsningar. Att se vad är det som, och sen skilja, bara för att sortera också, för att se vad är det som verkligen är jag och vad är det som inte är jag. Men då skulle man ju
Ja,
kunna
men
se det
precis.
se det som att just de delarna handlar mer om det som den mekanismen som skapar skuggan. Tänker jag.
Ja, men precis, exakt.
Men sen, men för mig handlar ju skugga och skuggarbete också om att acceptera hur man är utan att bli av med det här skulden och skammen och mer liksom kliva in i vem man är helt och fullt. Det känner jag också är en viktig del i skuggan. Att acceptera hela en själv. Just för att det är först då där man verkligen accepterar och ser hela en själv som man också kan läka och släppa saker. Så för mig handlar skuggan jättemycket om det också. Att vara modig, att våga acceptera och omfamna det som kanske inte är så smickrande alltid. I de delar som är vi. Så den mänskliga sidan av oss. För vi är ju alla människor och vi har ju alla våra mindre smickrande sidor. Så. Och det är
Ja,
okej.
precis. Ja, exakt. Och det är väldigt lätt att säga så här. Men när man väl, för jag tror att det är jätteviktigt det du lyfter, att det är precis så vi, det som är vägen framåt. Och det är våra tekniker som vi lär ut, det är just det här jordning och mitten av huvudet. Det är liksom, de här grundteknikerna vi lär ut, det är ju startpunkten för att kunna bli medveten om de här bitarna. Och sen så få en säker och trygg plats där man kan titta inåt och bli medveten och acceptera en själv precis som man är. Exakt. Och jag tänker det här, för vi tror ju också på att vi alla människor är här, men det finns ett syfte med att vi alla är här på jorden. Var och en av oss har ett unikt syfte. Och skuggarbete är ju ett sätt att hitta det och kanske erkänna och upptäcka vad är det för guld som du har i dig och som är tänkt att upplevas och uttryckas på jorden. För Robert skriver just att guldet, som han uttrycker det, är relaterat till det här högsta kallet vi har. Och det kan vara lika svårt att acceptera som skuggan i vissa stadier av livet. Och det kan vara lika farligt att ignorera, precis som det är lika farligt att ignorera den mörka sidan av vårt psyke. Och han skriver att en del människor kan uppleva svår chock eller sjukdom innan de lär sig att släppa ut sitt inre ljus eller det inre guldet. Och han beskriver också att den här extrema upplevelserna som vissa har, det kan framträdas väldigt tydligt i en del, han skriver, stamkulturer där shamaner eller helare ofta upplever en svår sjukdom, där de får insikten som gör att de sen kan hela sig själv och andra. Och det är den här, jag tänkte den här sjukdomen, för jag tror ju inte att man måste må dåligt och bli sjuk för att må bra. Men det är just det här motståndet eller någonting som gör att man håller tillbaka innan man kan uttrycka det här gyllene ljuset eller guldet som han uttrycker det som. Men ibland är det också i den mörkaste perioden av livet som också insikterna kommer. Eller hur?
Ja, precis. Det är som att vi ibland trycks på något sätt mot det här svåra eller den här punkten av motstånd. Och att det ibland kan vara trögt eller finnas mycket som stretar emot tillbaka. Och då kan det bli en otrolig friktion. Och då kan vi som själar skapa situationer där det blir väldigt, väldigt tufft. Just för att det är så mycket friktion och motstånd som skapas då innan du bryter igenom.
Så. Ja, för jag tror att vi alla vill ju bli älskade och accepterade av flocken, som man kan säga rent. Vi befinner oss i ett socialt sammanhang och vi vill bli älskade för dem vi är. Och har vi någonting i oss som är så extremt fantastiskt eller extremt mörkt, om vi upplever det i alla fall, då finns det ju jag förstår att det finns en rädsla där för att vara sig själv, för den rädslan dyker upp, kommer jag bli älskad nu? Kommer min omgivning acceptera det här?
Och ibland skapar vi situationer då som bekräftar den här rädslan just för att kliva in i rädslan fullt ut. Så kan det också bli.
Jag tänkte på det du berättade om, eller det jag tänkte på det du sa om att skuggarbete handlar om att bli sig själv och att rensa ut saker. För det var någon orsaken till att jag började tänka på skuggarbete i höst. Det var att jag hade en session med Kesaya Gibbons. Jag hade en skaparkris som handlade om känslor av att vara i mitt kreativa flöde, jag ville hitta och stärka mitt kreativa flöde, för jag hade den här känslan av att det inte togs emot från världen, och då tänker jag, det jag behöver bli mer äkta, tänkte jag, eller jag kände att jag behöver förstärka det, och jag tror också att för mig handlar det om att stärka flödet i sig, för då bryr man sig inte om det tas emot eller inte, för då är man ju, det är liksom tillräckligt att vara i det här kreativa flödet som det är.
Just det.
Och då i en meditation med henne så såg jag hur jag i det här kreativa flödet fanns det som en slags, det var som ett mörker, eller det var som det var, vad ska man säga, förorenat av att jag vände mig från min skuggsida. Så jag såg hur jag liksom vände ryggen till saker. Och jag såg att det förorenade låtsas dramatiskt, men det gjorde att mitt kreativa flöde inte blev helt klart liksom och rent. Och det låter ju egentligen väldigt logiskt, för att skuggsidan, tänker jag, är ju väldigt mycket, de är väldigt viktiga när man skriver. För har man verkligen kontakt med sin skuggsida och kan acceptera den, när man är en kreativ person och ger ett kreativt uttryck, det är oftast det som ger den här kanske igenkänningsfaktorn, eller att det ger ett mer djup i den kreativa processen. Och det tycker jag var intressant, för det har inte jag tänkt på förut, hur viktigt det är med att hela sin skuggsida och att jobba med dem kopplat till kreativitet och skapande.
Ja, och där tänker jag att det är logiskt också om man tänker utifrån all kontakt vi har. Om du tänker på dina relationer eller när dina möten, när du bygger tillit. Vad är det som skapar den här känslan av äkta kontakt? Det är just sårbarheten. Det är ju den som får oss att öppna upp. Det är när du vågar vara sårbar, när du vågar visa dina rädslor, din sorg, dina sköra sidor. Det är då vi omfamnar och närmar oss varandra och verkligen knyter an på djupet. Det är så att jag förstår vad du menar. Jag håller helt, ja, det gav mig en insikt nu att det är därför det är så otroligt viktigt. Och det är inte bara i det här kreativa flödet utan också när vi bygger våra liv och våra relationer och allt vi gör egentligen. Så det är ju skuggan och i det sköra och i det svarta och i det svåra. Det är där vi verkligen bottnar i vår mänsklighet och delar den med andra. Så förlåt, jag avbröt dig här nu.
Ja,
Men
nej men precis.
jag fick bara en sån tydlig koppling till mer. Men berätta mer
Nej
hur.
men då tänkte jag så här att först så måste jag stärka mig själv med loving kindness. För det är ju någonting, för om vi ska gå över, om vi ska släppa då Roberta Johnson, kommer lägga som en länk till hans bok i avsnittsbeskrivningen, för det är verkligen jätteintressant, värdefull bok om man är intresserad av det här mer hur skapas vår skugga och om man vill ha mer det teoretiska perspektivet. Sen finns det ju då frågan, hur gör man? Och där vill jag tipsa om en bok som man kan köpa på nätet som heter Shadow Journal. Shadow Work Journal heter den och den är gjord av Luna Alteia och Matteo Sol, eller Alteia Luna och Matteo Sol. Och den, nu ska jag bara ta fram den här. Och den är ju en byggd som en journal eller som en dagbok där man har olika ämnen som man skriver om. För det de menar på, för de utgår också bland annat från Robert A. Johnsons idé om skuggan och vad skuggan är. Men hon skriver också att det är viktigt att när man går in i skuggarbete att man också fyller på med självmedkänsla. Eller jag tänker då loving kindness, så att man har det perspektivet med sig för att det inte ska bli för mörkt. Och det här handlar ju om att när man skriver, när man får ur sig, gärna penna på papper, man kan ju skriva på dator om man vill också, men penna på papper är ju mer koppling till det undermedvetna på ett helt annat djupare plan, då kan man också föra ut det mörka i ljuset och bara det är ju väldigt helande i sig. Och så här, jag kan läsa lite ur hennes introduktion. Som andliga varelser i en mänsklig upplevelse har vi utvecklat två ansikten. Det första visar vi världen och den fasaden kallas ego. Den andra håller vi privat, det kallas vår skugga. Och vår skugga är ju så privat att vi oftast inte ens är medvetna om att den existerar. Vi kan bara få vissa glimtar av den i vissa situationer, om vi fylls av vad heter det, mardrömmar, vi fylls av hämnd och hat, paranoia, tankar. Eller vi går in i något så här mer vilt beteende. Och det finns ju en god anledning till att vår skugga är anonym och inlåst i de djupaste delarna av vårt sinne. För det innehåller ju allting som vi ser som fult och ont och skamligt och konstigt och tabu och det socialt oaccepterade. Vår skugga innehåller delar av oss som har blivit förnekade eller kanske bannlysta eller på något sätt bortstötta av vår familj eller familjemedlemmar eller föräldrar eller sociala sammanhang, det samhället som vi växer upp in i. Och för att bli accepterade då så lär vi oss som barn att då dölja dessa sidor. Men de här delarna börjar ju att sabotera våra liv om de blir för stora. För de vill ju oftast få komma ut i ljuset och in i medvetenheten. Och så ju längre vi stuffar undan skuggan, desto tuffare blir det och desto lättare manipulerar den våra liv. Vi kan bli stressade, vi kan få ilska, vi kan bli extremt trötta. Så istället så rekommenderar de att vi möter och blir vänner med de här sårade delarna av oss. Och då har de skapat den här då skuggarbetejournalen eller shadow work journal för att hjälpa oss att medvetandegöra mörka delar. Och hur vet man då att man håller på att möta sin skugga? Räknar de upp lite olika delar här. Antingen att man känner en mörk eller sårad närvaro. Man är rädd, man känner skuld eller skam. Man vill fly eller fäkta, alltså man är inne i det här fight or flight mode. Man kanske går in i förnekelse, man projekterar saker och ting på andra eller skyller ifrån sig. Man känner arg och trött eller man känner sig också. Hon skriver här faktiskt sick to your stomach, så är man ju ofta illamående eller runt i magen, då kan det ju vara att det handlar om att det är saker man förtränger. Och då jag kan ju läsa några bitar då som för då har ju de skrivit olika uppgifter här som de rekommenderar att man gör. Och det är totalt, nu ska vi se hur många uppgifter det är. Det är totalt 64 uppgifter, så det är stort. Och hon rekommenderar att man antingen skriver ut, den här kan man köpa, eller jag tror att det finns en gratisversion man kan skriva ut från nätet, och att man håller den helt dold. För man kommer inte kunna vara helt extremt ärlig när man skriver ur sig om man tror att det här är något som kan få syn på. Men den första i alla fall övningen, den är låtsas att man är liten. Då är det så här, i vilka områden av ditt liv håller du tillbaka och låtsas att du är liten? Playing small, alltså man förminskar sig själv, menar jag, förminska mig, dig själv är rätt uttryck. Det är till exempel när man känner sig svag eller liten. Och sen i B, försök att föreställa dig ett ansikte eller namn på den del som du känner är kraftlös. Hur ser det ut som, eller hur låter det, hur gammal är den, var kommer den ifrån, vilket namn kallar den. Så då är det olika. Och nästa övning är sabotören. Vilka områden saboterar man i sitt liv? Ja, och sen är det så här, olika uppgifter som handlar om att medvetandegöra. Och det jag har lite svårt för så här journaling eller att skriva dagbok. För det har aldrig riktigt funkat för mig. Jag vet inte riktigt varför, men det har inte varit min grej. Men nu när de beskriver det på det här sättet, att det är ett sätt att liksom få ut skuggan i ljuset, då tycker jag att det blir mer, för mig känns det lite mer vettigt då och värdefullt att skriva av sig.
Du som skriver så mycket. Och du som tycker om att skriva. Det borde ju vara det enklaste och lättaste, kan man ju tycka. Så här utifrån.
Ja, När jag var liten vet jag att jag tänkte att det finns inget ställe jag kan gömma den här boken för min syster, tänkte jag. Jag kände att jag kommer aldrig kunna, jag hade ju, du vet, vi hade små dagböcker med lås på.
Lås på, ja.
Ja. Och sen blev det lite så här att jag började skriva så här historier. Jag dök aldrig liksom in i mitt
Nej.
djupaste jag
Nej,
då.
men det är väl för att man alltid tänker, jag skrev ju också jättemycket dagbok när jag var mindre, men jag tror att jag alltid skrev med den här känslan av att det är här någon som kommer läsa framöver mina,
Ja,
men även
precis.
när jag var liten tänkte jag så här, mina barn kommer hitta den här när jag
Ja,
dör.
just det.
Det är
Ja,
alltid,
ja.
men det är som du säger, det är det som de skriver, att det är så otroligt viktigt att skapa den här känslan och tryggheten i att det här är ju verkligen bara mina ögon som kommer se. Då, för jag kan förstå lite vad du menar. Jag är väl lite likadan, att jag alltid skrev dagbok med den här känslan av att jag skriver den för mig och för någon, vem det nu är. Så att jag förstår vad du menar. Ja, det blir all, då, och då blir det någon slags blockering på det. Ja.
Ja, och sen tror jag för min del också att det handlar om energi. När jag är på kvällen, när jag ska ha gjort mina ritualer och ska somna, eller jag har mediterat och jag har läst lite, då har jag inte känt att jag har så mycket energi för att skriva. Så, och egentligen ska det ju inte ta någon energi heller, så det är väl någon, det är väl någon. Jag får kanske skriva om det och se vad är det som gör, för det skriver de också i den här Shadow Work Journal. Att är det någonting som du väjar för, är det någonting som du känner att det där vill jag inte skriva om, då är det det man ska dyka in i, för då är det någonting av ens undermedvetna som pockar på, bara egentligen vill liksom få ljuset på sig. Så för mig har det också handlat om energi. Men egentligen, det är bara att sätta penna på papper. Man behöver egentligen inte se vad man skriver. Man kan ju sitta i mörkt rum och bara skriva, egentligen. Så det behöver ju inte formuleras och vara punkter och fulla meningar. Och det finns inga krav, liksom, egentligen. Och jag tror också det är lättare för mig med en sån här. Här i den här Shadow Work Journal finns det ju också en utgångspunkt. Att man har en viss fråga man ska skriva kring. Annars när man sitter på kvällen och bara, nu ska jag bara skriva av mig. Då blir det lite så här, vad ska jag, ja. Jag har en jobbig dag, eller idag har vi ätit pasta. Jag vet inte. Jag tror att det är
Just det.
viktigt för mig. Jag behöver nog någonting utgångspunkt, tror jag. För att få flödet igång. Så. Ja, men så den, vi kommer länka till det här Shadow Work Journal till er. Och sen så tänkte jag också berätta om Hekate och skuggarbete. För Hekate dök också upp för mig för något år sedan, tror jag, när hon kom till mig i en meditation. Och sen förstod jag efter ett tag att det var just Hekate som.
Kan du berätta om vad är Kata för de som inte har hört talas om Kata?
Hekate är en gudomlig, eller en gudinna. Och hon är en av de äldsta gudinnorna som det står skrivet om i världen.
Vem, i vilken religion, eller är det någon religion, eller är det någon land eller
Ja,
kultur?
precis. Förgrekiska, anatoliska regionerna. Så när man hittar gamla skrifter från grekerna så beskrivs Hekate där från tidigare. Man kan förstå att det här är någonting som de har fått, skrifter som de har fått från ännu tidigare skrifter. Så det är en väldigt, väldigt uråldrig
Åldrig.
kraft eller gudinna eller vad man ska säga. Hon har ju väldigt mycket, finns väldigt många olika aspekter av Hekate, och i vissa sammanhang så beskrivs hon som mörkrets gudinna, eller att hon beskrivs som så ond nästan. Men det är nog förmodligen för att hon är gudinna för häxkonst, natten, månen. Hon är en så här psykopomp, det vill säga själarnas vägledare genom underjorden. Så hon guidar själar, alltså när man är, det här transition från livet till döden. Hon hjälper själen att passera till underjorden, och hon dyrkas ofta under nymånen, när det mörkas. Men det är väl också för att natten den tänker jag representera i de mörka delarna av oss, när hinnan mellan världarna är tunn. Vi är ute på astralplanen när vi drömmer. Så jag tror att det är därför man förknippar henne med det. Nu vet jag inte om vi ska prata så mycket om Hekate, men jag kan bara säga lite snabbt att jag hade ju aldrig haft kontakt med något gudinna förut, och jag var väldigt skeptisk. För i vår utbildning, den andliga utbildningen vi har gått, då är det väldigt viktigt att vi har lärt oss att vi behöver egentligen ingen annan. Det finns ju ingen som har mer kunskap än oss, vi själar här på jorden. För vi har egentligen koppling till all kunskap som finns genom oss själva. Så vi har ju lärt oss att inte använda oss av något annat utomstående i vår andliga utveckling.
Nej, för att man vet
Förutom
inte
kanske
riktigt vad det är.
vem det är,
Vem det är och
precis.
vilka, vad ska man
Ja.
säga, intentioner den här
Nej.
varelsen eller energin har som kommer. De kan,
Ja.
vi fick ju, vi blev ju nästan skrämda kring att det fanns de som kunde klä ut sig eller
Ja.
ja, så att bara som ett ge lite bakgrund till din skepsis så.
Ja, och då
Ja.
finns det ju sådana här tekniker, det här transformation, erasion-tekniken kan man göra 3 gånger. Och då är det ljust så stannar det kvar.
Ja,
Så
ja.
jag var ju väldigt skeptisk
Men kan du
och
berätta om sammanhanget? Var det meditation eller var det en drömresa eller en sejderresa eller var i vilket sammanhang var det hon dök upp?
jag har för mig att det var en trumresa. Och hon dök upp som en gudinna med 3 ansikten. Eller en varelse med 3 ansikten. Alltså, och det här när man ser en ung kvinna, en yngre kvinna och en äldre kvinna.
Just det.
Och så sa hon någonting med Hekate. Och jag bara, gud, Hekate, det har jag hört talas om. Och sen den här trefaldiga gudinnan, det är också en av hennes ansikten, även om hon har många fler. Och då började jag googla och undersöka, och så kom jag fram till att det finns en gudinna som heter Hekate, som har visat sig med 3 ansikten. När Hekate-statyer har ofta 3 ansikten, de här 3 olika faserna av kvinnans liv som hon visar sig som. Men i alla fall, och då var det någon som föreslog att man skulle gå, jag kommer inte ihåg var någonstans, men det var något sammanhang, det var så här, men gå till en plats för jag ville ju inte åkalla henne i mitt hem eller kontakta henne i mitt hem, för jag var helt osäker på vad är det här? Då tänkte jag att det var säkrast att göra det utomhus. Så då gick jag till en skog vi har i närheten, och sen så var jag där bara och kalla på henne. Och så hade jag med mig någonting, så jag tänkte jag ska ge henne ett offer. För att när man ger, det handlar om att ge och ta i energi. För att få någonting så är det viktigt att ge, för att man ska få så stark koppling som möjligt. Och den där platsen, det var så en extrem stark förändring på energiplanet på den platsen. Så att jag blev lite så här, då blev jag nästan ännu mer skrämd. Eller skrämd, men jag tog verkligen respekt för det här. För det här är någonting som jag känner, det här är någonting som det finns substans i. Extremt stark kraft. Så jag vill inte kliva in djupare i det här innan jag vet mer.
Och vad var det
Och då
som
kände
hände? Var det en känsla? Var det bara att du kände att energin förändrades på energiplan? Eller hände någonting? Eller?
jag kände både att det förändrades energin och att jag kände att jag får kontakt med någon väsen eller någonting som var extremt, extremt stark och kraftfullt. Jag vet inte om du någonsin har varit ute i skogen när det blir mörkt, när det är natt. För då känner man att det är någonting som vaknar. Det känns nästan så elemental, så något så uråldrigt som vaknar. Det var det jag kände. Det här är en uråldrig kraft. Och då började jag köpa böcker och gick med i Hekategrupp och så. För jag tänkte, jag vill inte ge mig in i någonting innan jag är säker på att det här är något gott. Liksom. I alla fall, och det var då jag upptäckte att hon pratar om skuggarbete, eller man pratar om skuggarbete, och att Hekate kan hjälpa oss med skuggarbete.
Och det låter ju logiskt eftersom hon är natten så transformationens låter det ju som gudinna eller väsen
Ja,
eller kraft kanske man ska säga.
precis. Och hon är ju en vägledare genom svåra stunderna i livet. Så jag började ju få mer kontakt med henne och knyta an till henne. Men jag har ju faktiskt inte fortsatt riktigt sedan i våras. När jag hade problem med mitt öga och jag tyckte så synd om mig själv. Hekate är ju väldigt barsk. Hon är väldigt så här rakt på. Hon är väldigt krävande. Hon tyckte jag var alldeles för... Och jag är väldigt analytisk även när jag liksom mediterar. Så hon tyckte jag var lite, jag hörde inte vad hon sa och tyckte jag behövde skärpa till mig. Så jag tror jag ska nog knyta an till henne igen, tror jag. För jag ser att hon har ju väldigt mycket att hjälpa oss människor med när det gäller skuggarbete. Och då finns det lite olika saker man kan få hjälp av. Och jag tänkte bara berätta lite om dem, om någon är intresserad.
Ja, absolut.
Och det här är ju då från Sencha Skenes hemsida. Och han är ju en, jag vet inte vad han kallas, om han kallar sig druid. Eller, men han har ju väldigt mycket, extremt kunnig kring Hekate. Och han skriver också att skuggarbete är inspirerat av Carl Jungs koncept av skuggan. Det handlar om att utforska dolda, förträngda delarna av psyket. Hekate är en naturlig del av skuggarbete. För hon ger ett utrymme för utforskning, men hon dömer inte. Hon har facklor. Just det, Hekate ser man ofta med fackla i handen. För hon lyser upp skuggorna och kan hjälpa en att vägleda en hela vägen. Hon hjälper oss att konfrontera det vi helst vill undvika. Så vi kan skapa med stöd av henne en helig plats för självreflektion. För jag tror att när man håller på med skuggarbete är det väldigt viktigt att man skapar en plats där man känner sig trygg och omfamnad på något sätt. Så att man vågar dyka in i de här djupaste delarna. Man kan också söka hennes vägledning i meditation och tarotkort. Man kan också få be henne om hjälp när man ska konfrontera rädslor och omvandla dem till styrkor. Och jag ska ge en länk till den här sidan där han beskriver de här bitarna i vår beskrivning av det här avsnittet. Men i alla fall, han beskriver här hur man till exempel kan möta Hekate vid ett vägskäl för att söka visdom. Man kan resa till underjorden med henne som guide. Och det rekommenderar jag att man i så fall gör en trumresa. Och det finns ju på olika meditationssajter. Kesaya Gibbons trumresa kan jag rekommendera på Insight Timer. Man kan också utföra ritualer som hedrar henne eller hjälper henne att släppa rädslor eller bindningar. Och det här handlar ju då om att öka sin självkännedom, läka sig emotionellt, att bli starkare i sig själv och växa. Ja, och så skriver han på slutet här att tills du kan förstå mörkret så kan du inte uppskatta ljuset. Så det här handlar ju om att bli mer hel. Att Hekate kan vara en vägledning, en guide för dem som känner sig kallade.
Jag sitter och tänker på alla olika anledningar som det kan finnas till att man vill kliva in i skuggarbetet. Ibland blir man ju knuffad in i det av livet eller av sig själv då, såklart. Och att man blir konfronterad med eller hamnar i en situation där det är så otroligt mycket som skaver, som du var inne på. Att du helt enkelt börjar må illa, börjar må dåligt, känner att det är någonting som inte stämmer. Och känner att det är saker som du bara, ja, du blir bara liksom pushad in i det. Men sen kan det ju också vara så att du känner att du det får kontakt med dig själv eller att din potential eller din kraft eller att du känner att du vill utvecklas för att komma närmare dig själv. Så att vi kan ju ha olika vägar in i skuggarbetet och in i det här, så tänker jag. Och en sak som jag också tror är viktig och som är bra är om ha stöd. Sen vet ju jag att det inte är alla som som känner någon som förstår det här, eller har någon kanske som man känner som man kan prata med om det här. Även om jag tror att på ett sätt kan ju skuggarbete kanske av allt det här andliga som vi håller på med kanske vara det ett av de kanske lättaste saker, just för att det också kommer från Jung och har den här psykologiska grunden, så tror jag att det kan säkert finnas människor som man har omkring sig som kanske inte i övrigt är inne så mycket på det här andliga, spirituella vägen, men som ändå man kan ha ett samtal med kring det här. Så, men jag tror att någonting som är skönt är just i det här arbetet, just att ha stöd och att ha kärlek och support från personer runt omkring. Så att det hoppas jag ju också, att man, för det är lätt att känna sig väldigt ensam när du ska kliva in i det här. Och sen är det lite läskigt såklart också. Och det finns väl säkert vissa saker i det här som känns som man har svårt att dela med andra, just för att det är så mycket skam och skuld och så. Men i det som går att dela och också framförallt skapa de här sammanhangen där det är mycket kärlek och acceptans och värme runt omkring. Just för det är tufft. Så.
Ja, precis. Och jag tänker när du beskriver det, för jag tycker det är så viktigt att du lyfter de bitarna, att gärna, om det är så att man har någon i omgivningen som kan ge en det här stödet och förstå och finnas där och bara lyssna. För det kan vara utmanande, eller ofta är det utmanande och tufft. Och jag vill skicka med två saker. Och det första är att det kan vara så att de här skuggorna inte riktigt vill komma fram, för då vet de att de kommer skingras. Så det är väldigt lätt att man når den här fasen av att man står som på en tröskel där det tar motstånd och man känner så här, nej, vad ska jag hålla på att skriva det här för? Det funkar ju ändå inte. Eller man känner tvivel. Det kan ju vara en väg att gå. Och då vill jag bara skicka med att liksom fortsätt. Även om du bara, nej, men det känns så här platt och meningslöst. Det är bara fortsätt att skriva av dig. Och då kan man skriva det. Gud vad platt och meningslöst det här känns. Och det här funkar inte. Jag tvivlar på att det finns någonting som heter skugga. Och att vi människor har en själ. Alltså där kan man ju också hamna. Att man bara tvivlar på allt liksom. Men jag vill också skicka med att, och det tror jag att hon skriver i den här Shadow Work Journal, att om det blir för tufft, så vi vill ju inte inspirera någon eller pusha någon att liksom lida. Det är inte det som är meningen med det här heller, för då är det bättre att känner du att det blir för liksom tufft för dig och det är för jobbigt och för många svåra känslor, sök hjälp eller sluta ett tag. Det är okej att bara vara mitt i det och sen så börja med loving kindness meditationer. Eller den här Shadow Work Journal har ju vissa övningar som är lite mindre fokuserade på skuggan. Och då kan du göra dem istället några dagar tills det lättar. För det tycker jag är viktigt också att skicka med. För ibland är det här att skuggarbete, man kan behöva göra det i etapper. Och det är helt okej att göra det.
Och sen så vill jag också skicka med att ibland är det lätt också att det blir någon typ av att man fastnar också i det här ego. Att det kan bli också lite ego i det här att hela tiden jobba med svåra, tunga saker och ta tag i det. Då kan det vara egot som inte låter dig släppa fram det ljusa och vackra i dig. Det kan också, det kan luras lite grann. Så att blir det för mycket att jobba med det för liksom mindre smickrande delar och för tungt, så kan det också vara någonting som kan vara bra att vara medveten om. Och istället fokusera på som du är inne på, det ljusa och alla de fina, fantastiska egenskaper och kvaliteter som du har som själ. Så, för ibland så är det, ibland så kan de vara tillräckligt för att bränna igenom skuggan eller motståndet eller det som du För vi har så mycket i oss från vår, jag tror från våra förfäder och från vår kultur, att vi hela tiden måste slita och kämpa för att komma någonstans. Men ibland är det inte det som behövs. Ibland är det här att släppa taget och att släppa in. Och att bara vara. Så att man behöver balansera upp skuggarbete med just det. Tänker jag. Och ibland bara djupandas. Meditera i djupandas till någon musik eller någonting som lyfter dig eller stärker dig eller öppnar upp ditt hjärta. Det kan vara otroligt helande och läkande också när du är mitt uppe i det här.
Visste du en meditation som handlar om att hela det fjärde flödet?
Ja, precis.
Ja, för det kan ju vara någonting som är bra att göra i samband med det här.
Ja, vi skulle kunna lägga ut den som nästa podd. Just för att just det fjärde flödet och
Nästa av,
hjärtat.
näst.
Nästa avsnitt, ja. För det fjärde flödet och hjärtchakrat, det är ju där som vi, det är där vi släpper taget. Det är där vi släpper in. Det är där vi lyfter och höjer oss i vibration. Så det är där vi har den här kärleken till oss själva. Och det är också där vår kontakt med vår ande finns. Ja, och det är en av mina mest omtyckta meditationer också på Insight Timer. Där du guidas att gå in i ditt hjärta, att rensa ut och att sen skapa en och rena och knyta kontakt med din ande i ditt hjärta.
Fint. Men då tänker jag att det var allt för idag, eller hur, Evelin?
Ja, ta hand om er. Var rädd om dig. Ja, kom ihåg att ge dig själv mycket, mycket kärlek och omtanke. Och glöm inte bort att du är fantastisk. Så, och knyta an till det i dig när det är som allra, allra svårast och tyngst. Ja, vi finns här för varandra. Tack så jättemycket. Det var superintressant att höra allt du berättade. Ja, får ni ha en super, superhärlig dag allihop.
Ha det bra.
Ha det bra.
Hej
Hej, hej.
då. Hej, hej.